Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt välkomna till Studio Allsvenskan med en episod. Jag heter Marcus Birro, sitter med Filip De Giorgio och Henrik Eriksson. Och framförallt så sitter jag ju med SEFs generalsekreterare Mats Enqvist här idag. Hur är läget?
Jo, det är bra. Tack. Ja. Inte så mycket fotboll idag kanske tyvärr. Ja. Så trist när det regnet, men hoppet finns.
Ja, det är riktigt. Julfest igår.
Julfest igår och personalkonferens. Men ja. Det slutade inte för oss. Nej, först personalkonferensen. Ja, okay. Var någon bra idé.
Ja. Ja. Det ser oförtjänt fräsch ut. Är det liksom inga...
Nej, det var inte så farligt som
inga
det kanske låter.
Step.
Nej, det var en ganska lugn kväll. Men vi fick tillfälle att träffas. Det är inte alltid vi hinner det.
Ja. Vi pratade om det lite grann innan vi gick in här om det olika segmentet i säsongen. Att liksom, det spelas ingen fotboll, men det händer ju ändå en massa saker. Samma dag vi bandade detta så kom ju Zlatan till exempel.
Ska vi ta det i allsvenska segmentet eftersom man lyssnar på det här senare?
Ja, okej. Ja, bra.
Det blir en liten cliffhanger.
Ja, hade vi klippt hade vi klippt bort det, men vi klipper ju inte så det är kvar. Ja, då gör vi så. Men det är ju så, supportrar längtar, sportchefer jobbar stenhårt, spelarna är möjligen något lediga. Var på den skalan är du just nu?
Nej, vi är nog ganska intensivt inne i vårt jobb just nu, kan man lugnt säga. Det är ju egentligen nästan lugnare för oss delvis när det är matcher, för då har ju klubbarna fullt upp med arrangemangen. Och för oss är det nu alla avtal skrivs, det är nu man gör upp allting, och vi sitter ju inför en säsong nu när vi får två helt nya partners som ska in, och det är ett jättearbete att rigga in Unibet och Discovery istället för C-more. Så det är en stor, både att avsluta det gamla partnerskapen med två goda vänner och sen så kliva in i två helt nya. Det är mycket jobb.
Så det är liksom inte två kostymer som hänger där som bara ska byta kropp? Liksom.
Nej. Oj, jösses. Det är en jätteförändring. Och,
kan du beskriva lite liksom hur arbetet ser ut och vad det innebär? Liksom?
Ja, det räcker ju att ta... Vi har varit partners med Svenska Spel sedan 1934. Det är bara att fundera på hur många tröjejackor och träningsutrustningar som finns där ute med Svenska Spel-logger, alla arena, reklamer. Sen har vi liksom samverkan lite på nya grunder naturligtvis som ska förberedas och sättas in. Och första mer eller mindre ska det vara klart. Så att det är hur mycket som helst.
Är det ett vemodigt arbete också?
Ja, på ett sätt. Vi har verkligen varit väldigt goda vänner både med Svenska Spel och med C-more. Det har varit två riktigt, riktigt bra partners. Och sen är ju livet så här ibland att man går skilda vägar. Och vemodigt är fel, men det är en tid av förändring. Mm.
Det har varit turbulent på sina håll och sådär, men också sportsligt. Vi som har levt mitt i det dygn, liksom varje dag så har det varit häftigt med 4 lag över 60 poäng. Drygt, vi pratade om det på tåget från Malmö nyligen, här, drygt 2,2 miljoner besökare på arenorna. Det är liksom en otrolig jävla rörelse där. Liksom. Kan du liksom leva i det gör du ju, men kan du uppskatta det också? Eller ser din vardag ut med den här grejen?
Ja, men det har ju varit vår uppgift sen vi kom in. Alltså, vi fick ju ett uppdrag, jag och Lars-Christer Olsson, att försöka jobba med att få tillbaka den här glansen och kärleken till Allsvenskan, som ju fanns naturligtvis hos en stark kärna, men inte riktigt nådde ut. Så att det har ju varit en resa som består av en mängd olika saker. Alltså inte, och det är naturligtvis inte bara vi som gör saker, men jag tycker vi har lyckats få både oss och våra klubbar att jobba gemensamt, det är nog ganska unika i Liga Europa när man jämför med när jag träffar kollegorna, det är att vi faktiskt jobbar väldigt bra tillsammans i Sverige också. Och det tror jag vi satte därifrån. Så image, varumärke, att förstå supporterperspektivet, att ta faktiskt väldigt många av de beslut vi tar nu mer att ta det utifrån ett supporterperspektiv. Och då vet jag att alla supporter kommer inte alltid tycka att vi gör det, men faktiskt mer än man kan ana. Och definitivt mycket mer än andra. Och det har gett fantastiskt bra resultat.
Vi ska strax kasta oss in i fakta, utan bara en fråga då. Jag brukar ju briljera lite grann med den tidsmässiga aspekten av tillvaron eftersom jag är lite äldre. Så jag minns ju då Allsvenskan slutet 80, hela 90. Då var det också kul att gå på fotboll, men det var inte lika roligt.
Nej, alltså vi gjorde ju såna här tråkiga saker. Jag tillhör de här tråkiga typerna. Jag är ju inte en fotbollsmänniska egentligen. Jag jobbar med utveckling och försäljning och marknadsföring och såna här hemska saker. Men när vi började 2012, då gjorde vi en mätning bara för att liksom känna av vad läget var. Och bland de fotbollsintresserade så låg Allsvenskan på 11% i intresse av de som gillar fotboll. Premier League låg på 37%. Och det är ingen bra start. Och dessutom var Allsvenskans 11% var på väg neråt. Så vi hade en jobbig tid när det verkligen var kärnsupportrar bara som riktigt älskade oss. Och vi var förknippade med dålig fotboll och bråk och stök och så vidare. Så den här resan nu, och vilket är ganska roligt, för nu har vi stadigt sedan 2015 och framåt varit nummer ett på listan istället. Så vi ligger uppåt 38-40% i intresse från de som gillar fotboll, så är Allsvenskan nu toppligan. Och Premier League har ju åkt under 20%, så att det är ju en del av förklaringen. Och publiksiffrorna har gått upp med 40-60%. Det stödet vi har på läktarna idag, det är vår största tillgång.
Man ser ju över 2 miljoner besökare. Hur många är liksom unika personer som kollar på Allsvenskan, vet man det?
Nej, faktiskt vet man inte riktigt. Eller jag vet i alla fall inte riktigt. För vi har inte siffrorna. Vi kommer att få dem sakta men säkert när vi har byggt upp gemensamma system. Men det var också en sån här grej. 2012 hade vi ju ingenting gemensamt. Och vi har ju byggt upp satsningar på allt möjligt. Från hur man ska hantera säkerhetsfrågor, supporterfrågor. Men också IT-frågor, och man har kundbas, databas, att man kan skicka ut kommunikation. Vi har egna appar, egna tjänster idag som vi har gemensamt i hela ligan. Så det är lite roligt, jag brukar raljera lite grann. När jag började då hade vi en allsvensk sida, en SEF-sida och en superettasida. Som SEF-sidan hade vi kontroll på. Den var ingen som besökte nästan. Den allsvenska sidan låg hos förbundet och ägdes av dem. Superettan tror jag låg hos förbundet. Allsvenska sidan låg hos ett privat företag. Och vi hade en Facebook-sida med, tror jag, ett inlägg. Det var ungefär kommunikationsflödet 2012. Idag taktar vi mellan 4-5 miljoner i månaden i reach när vi är ute i våra egna medier. Och det är jättekul. Kombinerat med sånt som ni gör till exempel. Det trycker inte alls svenskan som är skitkul.
Ja, ja fan, det känner vi också. Det är underbart. Faktaruta.
Ja, börjar vi med ålder.
58 år, snart 59.
Familj.
Fru och 2 barn, Marcus och Sissi.
Bor.
I Bälinge, norr om Uppsala.
Vad kör du för bil?
Jag kör en Volkswagen idag, vår partner.
Lön.
Ja.
Är du nöjd?
Ja, det är jag, absolut. Nu skulle jag inte jobba kvar.
Vad lägger du dina pengar på? Har du någon så här specialintressen?
Vid sidan av jobbet som ju tar mycket, så skulle jag nog säga att det blir, om man tar extra intressen, så jag är lite motoridiot, så jag har lite snöskotrar och bilar och motorcyklar och sånt där som jag tycker är kul att hålla på med när jag inte behöver jobba.
Ja. Snöskotrar i Uppsala känns väl sådär, va?
Vi har ett ställe på Ljusdal. Ja. lite lättare.
Ja, där är det mer snö. Ångrar du något i din karriär?
Nej, jag är inte sån. Jag ångrar inte. Jag lär mig att göra om istället ifall man gör fel.
Mm. Förebild? Bättre.
Oj. Jag brukar inte ha förebilder på det sättet. Jag tycker man blir lite stereotyp då kanske. Utan, nej, men jag tar inspiration från många personer. Jag tycker man ska hitta en grund i sig själv. Ja. Och då finns det mycket det här kanske mossiga. Men att ha en moralisk plattform i det man gör som jag gillar.
När du går på fotboll, har du några speciella så här, matchrutiner? Alltså, du alltid gör samma grejer liksom.
Nej, men det här är lite kul. Vi gick ju igenom, jag kommer ju egentligen från en helt annan bakgrund. Jag har visserligen spelat i fotboll. Vi hade en ordförandekonferens när jag var ny i det här jobbet med förbundet då, med alla distriktsordförande och förbundsstyrelse och alla möjliga då. Så skulle alla presentera sig vilken fotbollsbakgrund de har. Och jag kan säga att jag är gammal volleybollspelare för många kilo sedan. Så det var ju min sportsliga bakgrund då. Men visst spelar jag fotboll, men inte på någon märkvärd nivå. Så alla drog ju sina mer eller mindre imponerande bakgrunder. Och så ställde jag mig upp och så sa jag, Mats Enqvist, generalsekreterare för svensk elitfotboll, är ny på posten. Min fotbollsbakgrund är Allmänna häktets IF. Den bet ganska bra. Men det var kanske lite mer för att raljera. Jag jobbade ett tag på häktet i Uppsala, så tack och lov var jag på rätt sida dörren då, men
det var. Du fick inte spela pingis som Micke Stare hade sagt.
Nej, men annars var det väl Sunnersta AIF, SAIF, som jag spelade ett tag i. Men nej, jag var aldrig någon fotbollskille.
Men när du går på fotboll, då hamnar du i, det är en bra loge och du presenteras, eller hur ser du, konsumerar du allsvensk fotboll?
Loger sitter jag inte så ofta i faktiskt, även om det blir ibland då. Men det vanligaste är att jag sitter ute på läktaren som alla andra, men det blir på långsida. Jag kan ibland vara lite avundsjuk på den här feelingen som är på båda. Det är lite roligt, båda mina barn och min hustru, ingen av dem har gillat fotboll. Men nu har både grabben har blivit ihop med en tjej från Göteborg som är uppvuxen på Göteborgs klackläktare. Och dottern har blivit ihop med en kille som är hängiven klackkille i MFF. Så nu har de också dragits in i det hela. Så att jag bjöd med dem någon gång på en match, och då får man ju sitta på långsidan. Och de sa nej, vi vill stå i klacken.
Ja, bra
sagt. Ja, det är coolt. Och ännu roligare, min hustru som aldrig har tyckt om egentligen idrott. Hon är en sån här, hon går och tränar och yoga och gympingpass och sånt där. Sån här egen grejer då. Hon har ju börjat bli Sirius-fan, så att hon har följt med någon gång på några Sirius-matcher, och sen plötsligt hör jag henne bara sitta och skrika bredvid mig. Jag vände mig, vem är det här? Liksom. Ja, det var.
Passionen smittar.
Ja, absolut. Ja, så att det är kul med fotboll, man kan se det på många sätt.
Ditt bästa allsvenska minne, vad kommer du först då?
Åh jösses, ja, den var ju inte att leka med. Jag tror faktiskt nästan min första match kommer att vara rätt stark, för då var jag ny in i det här. Jag har en helt annan bakgrund. Så jag satte mig i bilen och åkte ner till premiärmatchen, och då var ju, när jag började här, då var det ju Bosse Johansson i Elfsborg som egentligen anställde mig. Så jag åkte ner till Elfsborg som hade hemma premiär mot Djurgården. Och jag varit, innan jag började här har jag varit på en allsvensk match. Det är inte imponerande. Som jag sa, jag tog inte med mig fotbollskunnandet det största i bagaget. Det fanns andra som var duktiga på. Men just att gå in där och sen för första gången säga, shit, det är det här jag ska jobba med. Och så hör man drag, för det var ganska bra tryck då, både bland Djurgårdsfansen och guliganerna. Så att det är nog kanske starkast när jag för första gången fattar att det är det här man ska arbeta med. Sådana krafter är.
Sjukaste fotbollsupplevelsen du har haft då? Har du någon sån?
Ja, men det finns ju många som helst. Jag skulle nästan säga att det var sista matchen mellan BP och AFC. Det kanske inte är mest glamorösa, men jag satt på Grimsta och jag satt då med BP-folket först i första halvlek, och det var ju sista matchen och hoppet var ju liksom väldigt starkt för dem. De hade och så plötsligt gör AFC ett mål. Och allting är liksom plötsligt hur nervöst som helst. Så man ser hela BP:s organisation pendla från liksom ett nervöst glädjerus till en nästan paniksituation. Och sen av ren slump så hamnade jag bredvid José Franco från AFC i andra halvlek. Så att jag fick liksom på ett sätt följa respektive lag när de hade sin bra halvlek då. Men alltså ändringen från hopp till förtvivlan, och det tycker jag är nästan det starkaste i fotbollen. Oavsett med vilka lag det är, så när man jobbar som jag, träffar alla de här som jobbar i de olika lagen, så blir man ju nästan lite schizofren när man sitter. Jag har lite Sirius hjärta för jag är född i Uppsala, men jag är ingen superfan på det sättet. Men jag kan ju sitta och tycka synd om de lag som jag bara gillar människorna som jobbar, och det går igen. Så att nästan den sjukaste upplevelsen är att den här resultatjakten som så liksom tydligt kommer ut i press och annat, för mig ersätts den av att det är ju kollegor och kompisar som mår dåligt eller mår bra om vartannat. Det kan bli speciellt.
Får se vad du svarar på det här då, med tanke på ditt Sirius hjärta. Vem är allsvenskans bästa spelare? Blir det Busch Thor då eller?
jag läser, jag tror hela Sirius får parkera bussen någon annanstans då. Nej, jag är inte, och jag är inte en sån Sirius-fanatiker heller på det sättet. Jag har många spel, men jag måste säga att jag gillar i år gillar jag Marcus Danielsson. Fan vad bra han var.
Ja, riktigt.
Ja. Jag hade honom i mitt fantasylag. Det var en bra bas.
Jag med. Ja, det var det verkligen.
Du känns inte alls som en fantasy-lagskille.
Men jag kommer ju från IT-branschen också en gång i världen. Ah, för att glömma att jag är en äkta gammal nörd också.
Ja, ah, okej, okay, bra.
Det gillar vi.
Du känns lite tryggare. Ja, liksom. Då går vi in i karriärsegmentet. Och det tycker jag är intressant som du har pratat om där. Att jag kommer inte från den bakgrunden. Sådär. Men vilken bakgrund kommer du från då?
Ja, bakgrunden är väl... Jag är utbildad systemvetare vid Uppsala universitet. Jag började jobba i IT-branschen och började via först Pharmacia och sen Programmator som var stora på den tiden och blev chef för Uppsala-verksamheten och delar av Enköping. Så man växte upp fort i det där och fick liksom lära sig att ta ansvar för både utveckling och försäljning. Det var en ganska så här Klondike-era nästan. Mm. Och sen vidare in i diverse olika bolag och så köpte jag upp en bit av en verksamhet jag satt som vd för inom Saab-koncernen, så köpte jag en del av det och startade upp ett eget bolag som heter Nexus, som blev en jättehäftig resa. Vi tog ut det internationellt och på börsen och allt sånt där, och sen någonstans 2000 senare att jag hade tappat kontrollen över det som någonstans ändå emotionellt var min egen unge i stora delar, även om vi var fler som hjälptes åt naturligtvis. Så kände jag att nej, jag tänker inte ta det här framåt. Vi hade plötsligt, med all respekt för alla nu, men Lehman Brothers i styrelsen och man började prata kvartalsfrågor eller nästan veckogrejer som var så tråkigt, så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så jag hoppade av. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra för någonting. Jag bara lämnade. Jag kände att nu är jag trött på det här. Nu är IT-branschen färdig för min del. Det var intellektuellt spännande och sen stannade det där. Så att jag tycker det är kul att jobba med utveckling. Jag har alltid, alla mina verksamheter, så jag har definitivt lämnat ifrån mig en verksamhet som mår bättre än när jag kom in i alla fall. Så jag letade efter sådana uppdrag och jag kom in i golfförbundet som ville göra en stor resa. Det var kul, för jag höll på med golf då efter volleybolltiden, så lirade jag själv golf en del mer på hobbynivå. Jag var halvdan, jag fyra som bäst i handicap, men liksom ingen stjärnspelare.
Rosenberg hade 17.
Ja, det slår jag till och med idag när jag inte spelar längre. Så att det får han suga i sig.
Absolut.
Men han är lite bättre på fotboll än vad jag är dock. Nej, så jag tänkte så här, kul, kombinera en sport med just affärsbehovet, för också Golfförbundet behövde ta sina steg framåt. Så vi hade en jättehäftig resa under ett antal år och så 2008 så, ja, då såg vi inte helt lika på vad vi ville ta nästa steg i allting, så då lämnade jag och vi har haft ett jobbigt år 2007 och det är alltid då det sätts på sin spets. Vad gör man nu och vad ska man prioritera etc. Och då såg vi inte lika, så då lämnade jag och så gick jag tillbaka ut ett tag i näringslivet och jobbade med lite blandade verksamheter, några styrelseordförande i något spelbolag faktiskt, lustigt nog. Fick man lära sig lite om den branschen och jag var vd för några säkerhetsföretag, min gamla bransch egentligen. Men jag kände att nej, det var något som den här skärningspunkten med att faktiskt jobba med något som berör människor på ett annat sätt än i plånboken. Mm. Alltså jobbar du med företag, då är det en intellektuell utmaning att man ska vara smart och man ska ta marknadsandelar och så vidare. Va? Och sen är det ju en strikt kommersiell utmaning, det vill säga att du ska få folk att bli rika. Då är folk glada. Jag brukar säga att vd är jävligt enkelt, för att om du kan leverera två saker, eller åtminstone en av dem, vinst och tillväxt, då sitter du ganska säkert, vad fan du än gör nästan. Medan i en idrottsverksamhet så är det ganska roligt, därför att vinst är ju inte viktigt utan det är ju tillgångar, men vinsten ska ju användas hela tiden. Den ska ju tillbaka, och så sitter du bara på en massa vinster, blir folk förbannade, varför använder du inte pengarna? Och tillväxt är aldrig positivt för ingen vill att man växer, att liksom ett förbund eller något liknande blir större, det är inget självändamål. Det är mer en konsekvens av att man måste möjligen. Så istället är det bara en enda sak som du behöver lyckas med för att liksom bli, ja, ansedd att få fortsätta. Mm. Du ska uppfylla allas förväntningar. Mm. Men sug på vad det innebär ett tag så förstår ni. Mm. Det vill säga alla, oavsett om det är lilla juniortränaren eller den som behöver köpa en ny spelare eller vad det nu är för någonting. Allas förväntningar sätts ju på sin spets. Okej, har du hjälpt mig att nå mina mål? Medan sitt företag, då är det väldigt enkelt. Då är det några få ägare som ska ha pengar bara. Mm. Och den nerven saknar jag. Och så hade jag sån jäkla tur att jag fick nys om att SEF hade ett... jag visste inte ens det fanns ett SEF då, om jag ska vara ärlig. Men man har gjort en stor diskussion bland alla klubbarna. Man har gjort något som kallas för framtidsutredningen. Det hade ju satts igång av Bosse Lundqvist en gång delvis, som åkte därifrån. För det var liksom en förändring i fotbollsvärlden, inte det lättaste. Men så kom Bosse Johansson in istället och han lyckades driva fram det att man gjorde den här studien och framtidsutredningen som en fristående konsultfirma gjorde. Och det sa man ju blankt nej till. Därför att det var ju så, det var ju så mycket saker i den där som var ganska jobbiga att läsa för fotbollen. Och man ville väl mer ha någon som talade om varför alla andra hade fel. Men här kom det någon som talade om varför fotbollen kanske inte tänkte riktigt rätt på alla punkter. Och då fortsätter vi storyn, åtminstone i första delen här. Ni får ställa frågor emellan sen. Men då tog de in Lars-Christer Olsson för att sätta ihop trådarna lite grann. Som fick ett jobb när han då hade sagt upp sig från UEFA när de hade behandlat Lennart som de gjorde. Så ja, han gav Platini fingret, om jag uttrycker mig lite.
Ja, underbart. Ja. Fy fan vad gött.
Och det gjorde han faktiskt. Inte alla som vet det, men det var en rejäl... Lars-Christer är en karl jag gillar väldigt mycket. Han har mycket, mycket heder i kroppen. Det var ju hemma. Sen blir det så här, fallet från att sitta liksom högst på toppen och vara vd för UEFA till att plötsligt liksom vara pensionär hemma i Skåne. Det är inte så stort. Men man kom ju in i fotbollen igen. Och så gjorde han den här tvätten av den här framtidsidén som ledde till att klubbarna till slut 2011 sa att men det här ska vi göra. Vi måste ändra på oss. Vilket i sin tur ledde till att jag anställdes. Det blev klart då på hösten 2011. Och så gick jag igång i januari 2012. Och sen bara två månader senare så lämnade Bosse Johansson och då kom Lars-Christer in som ordförande. Så där har ni starten på den här resan som vi började med då.
Vi kan ta det för de som inte vet vad SEF jobbar med, så lyder det så här, och då får ju du korrigera om det är något som inte stämmer. Men SEF ska genom professionellt agerande tillsammans med sina medlemsklubbar aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns i Allsvenskan, Superettan och den nationella herreliten i fotboll. Det är vad ni gör.
Ja, det där är jättesvårt. Det kan vara svårt till och med internt. SEF är ingen myndighet. Många tror liksom att vi bestämmer över klubbarna. Det är precis tvärtom. Vi är bara en organisation som klubbarna har satt upp för att hjälpa klubbarnas gemensamma intressen. Så de enda gången vi får bestämma över klubbarna, det är när klubbarna säger nu måste ni bestämma i den här frågan. Då får vi.
Hur ofta sker det? Är det mycket käbbel eller?
Nej, förvånansvärt lite. Någon enstaka gång, men vi har haft jävligt bra sammanhållning från just den här resan 2012 och framåt, så tycker jag enigheten i svensk fotboll har varit stor. Det är klart alla är inte alltid överens om allting, men det är jäkligt bra stämning. Det tror jag märks utåt också faktiskt.
Men vad beror det på? För en kille som följer italiensk fotboll så låter ju det här som paradiset jämfört. Liksom. Det är ju kaos på allt jämt. Men hur fan lyckas ni hålla?
Nej, men det är klart det finns många intressen, men vi lägger mycket energi på att faktiskt försöka hitta vägar tillsammans och liksom bygga respekt för att vi sitter ju någonstans alla i samma båt. Sen ska man ju kriga om att vinna ligan och spöa konkurrenterna och så vidare. Och den sportsliga verksamheten där det är ju kanske inte alltid kärlek i alla sekunder, för där ska man ju spöa varann. Men om vi pratar om att höja intresset för Allsvenskan, det intresset har varenda klubb i Allsvenskan.
Jo, men ser inte ändå intresset olika ut om vi tar liksom, ser Allsvenskan i år och den här skarpa linjen som gick under 7, de som är på under det där, hur borde de bråka mer kanske för att ha större chans att bryta sig ur näringskedjan? Finns det något förlamande i att alla är sams också?
Nej, alltså, vi är inte alltid sams, men vi diskuterar ihop oss till lösningar. Nej, jag tycker inte det. Det vore ju förlamande om man på något sätt bara vek sig för något särintresse, men de frågor vi jobbar med, det handlar ju om annat. Lyfta intresset för Allsvenskan, det spelar ingen roll om du är 16 eller första lag i Allsvenskan. Att få fler som besöker oss, att få upp värdet av exponeringen runt Allsvenskan, så får vi in mer gemensamma pengar. Enda gången vi sitter och har en svårare diskussion, det är ju som nu till exempel när vi håller på att diskutera hur ska vi fördela pengarna. Då kommer ju naturligtvis en diskussion. Vad tar vi för ansvar? Ska allting gå till den största eller till den minsta, eller ska man dela lika och så vidare? Den diskussionen, men till och med den nu. Men jösses, det är ingen tystnad, inte det kan jag lova det, utan jävla vad det diskuteras, men det görs på ett schysst sätt.
Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen för dig i din yrkesroll nu liksom?
Jag skulle säga att jag är ju en person som jobbar med utveckling och förändring. Jag brukar säga att jag är en sån där som springer genom en tegelmur, liksom stannar inte upp på. Undrar varför det inte finns en dörr där, utan jag kör ju skallen i den.
Och det... Gillar du det? Tar du sikte på muren också, fast det möjligen går att gå 10 meter runt?
Ja, alltså går det gå 10 meter runt, så gör till och med jag det.
Men, jag kan känna igen en annan så att det här är skit, jag ska igenom här.
Ja, nej, går det gå på ett städat sätt så gör det gärna, det är inga problem. Men vi ska fan med över till andra sidan muren. Vi har ju haft ett jävligt roligt uppdrag egentligen att driva det här. Och nu ser vi resultatet av det. Det får jag säga, klubbarna var ju jävligt modiga som gav mig och Lars Christer mandatet att driva det här. Det kan jag säga, det var nog inte lätt för alla klubbar att undra vad de här tomtarna håller på med för någonting.
Nu tänker jag att vi ska snacka lite allsvenskan.
Mm.
Och då börjar vi ändå med det alla pratar om. Idag i alla fall, den 27 november. Det här släpps lite senare, men fortfarande aktuellt. Zlatan Ibrahimovic köper en fjärdedel av AEG Sweden och blir därmed delägare i Hammarby fotboll. Din spontana reaktion när du får pushen, vad känner du?
Ja, nej, jag väntar ju bara på en pressrelease från Bayern fans som säger att vi har köpt en fjärdedel av Zlatan, för det är väl den naturliga motreaktionen som kommer, men det är lite chockartat och kul och häftigt och lite galet och nej, jag har fan ingen aning var det där tar vägen någonstans, men det rör ju om, det får man ju säga, det är en kul. Det visar att vi inte är ointressanta och tråkiga i alla fall. Men riktigt var det av vägen. Det får väl Zlatan och Hammarbys ledning någonstans bevisa också i slutändan.
Det visar ju på kraften i allsvenskan och attraktionskraften verkligen. På något sätt.
Ja.
Och det kommer ju sätta allsvenskan på kartan på ett helt annat sätt också.
Ja.
Är det någonting du liksom hinner reflektera, skicka i gruppchatt till några på jobbet eller något sådär?
Ja,
hur ska vi göra det här liksom?
Vi ska nog inte, det är nog Bayern som ska hantera Zlatan. Det är inte riktigt det ligan är bäst på att driva. Vi måste ju fundera på vem som gör vad. Mm. Vårt jobb är kanske mer att skapa attraktion i de breda leden, och som jag sa, dels har vi nu lyft så att allsvenskan faktiskt är högsta, och vi sa att vi skulle bli Nordens bästa liga, var vårt mål då. Vi är inte riktigt på alla fronter, men vi är nog bäst när det gäller publik, vi är bäst när det gäller supporter upplevelse, vi är bäst när det gäller ekonomi just nu. Vi har gått från 250 miljoner intäkter centralt till nästan 750 och nu nästa år 800 miljoner i gemensamma intäkter, och det är en jäkla utveckling vi har haft. Och vi har lyft oss från att ha varit sämst, alltså nästan inte riktigt sämsta liga ska jag säga, men långt under Premier League, till att vara idag nummer ett på svensk marknad när det gäller ligaverksamhet. Och vilket var jävligt kul, den stora draken i svensk sport som man får otrolig respekt för, det är ju hockeyn som jag tycker SHL har alltid varit ett oerhört starkt varumärke. Man står ju ganska ensam också, för man har ju inte konkurrens från 32 andra ligor som spelar på samma tid av dygnet och så vidare, men Det sitter ju väldigt starkt i folkhjärtat. I år första gången gick faktiskt förbi SHL, vilket är en kul markering. Inget ont om SHL, men det är kul att se att allsvenskan har sån styrka. Det är vårt jobb. Och det är klart, när Bayern då gör sina satsningar och medel utan Zlatan nu då, så är det en del av det bygget naturligtvis.
Du pratar om pengarna där. Det kommer ju in mycket mer pengar som vi har pratat lite om till nästa år. Hur mycket mer blir det för klubbarna?
Ja, ganska mycket mer för klubbarna blir det. Det är, på bruttosidan kan man säga att vi ökar intäkterna med nästan en halv miljard per år, och det ska fördelas ut. Det går inte allting rakt ut till klubb, men lejonparten gör ju det. Så det ska delas ut på de här 32 föreningarna. Så det är ganska mycket pengar.
Kan man säga exakt? För det har jag försökt leta efter liksom, så här,
Vi säger ju aldrig.
Ni säger aldrig exakt?
Nej, och det beror alltså på att vi är ju ungefär. Det är ungefär som du ringer till banken och frågar hur mycket jag har på mina konton, så säger de, då får du fråga Mats, säger om det. Och det är samma här, vi är ju inte, det är inte våra pengar, det är faktiskt klubbarnas pengar. Vi hjälper ju bara till att samla in dem, så att, men klubbarna brukar vara ganska öppna med vad de får, så att det går att ta reda. De flesta som jobbar på kvällstidningarna, de får upp summan ganska fort och träffar ganska bra ofta.
Ja. Och fördelningen då? Kommer det vara någonting storleksmässigt liksom i allsvenskan också? Eller hur funkar det?
Man kan säga så här, vi har ju en fördelningsmodell, och det är många som tror att vi bestämmer. Det gör vi inte heller, utan det är också, precis som jag sa, det är fan klubbarna som måste komma överens om det här. Och vi gjorde en resa för, jag tror det är 4 år sedan, när vi satt oss ner och plöjde det här. Och det börjar ju naturligtvis som att alla särintressen drar, och så är det jättelångt mellan parterna. Men precis som jag sa till dig, nej, fan, alla förstår att även den lilla klubben behöver sitt, och den lilla klubben fattar att den stora klubben förtjänar vissa saker och så vidare. Så att vi enas ju i en modell som är den som gäller idag. Och den bygger egentligen på 75% av pengarna. Eller man säger så här, brukar förklara sig. Vi har tre delar. All vår ekonomi, varenda krona bestäms av klubbarna. Så vi har möten nu, till exempel hade ett i november, där vi gick igenom prognosen för nästa år, verksamhetsplanen, vad vi avser att vi tycker man ska lägga pengar på. Och så får vi ett inriktningsbeslut från klubbarna. Och sen i mars, ja, då bestämmer klubbarna, så här ska er ekonomi se ut. Och då får vi lägga en viss summa pengar på kansliet, det vill säga min lön och mina kollegors lön och lokaler och såna här saker. Och så får vi lägga en pott i satsningar, till exempel talangutveckling eller CSR-arbete eller IT-frågor och så vidare. Och det som blir kvar, det blir en pott, alltså av alla intäkterna, det som blir kvar blir en pott som fördelas enligt fördelningsmodellen. Så tredje potten, det är den överlägset största då, den går ut enligt en modell som klubbarna beslutar. Och idag är det 75% av den potten går till Allsvenskan. Och sen har de en kurva inom Allsvenskan hur de där 75% sen delas ut. Och den är baserad på 5 års sportslig utveckling. Så den som har sämsta snittet efter 5 år får minst. Och den som är bäst, och det har varit AIK och Malmö som har krigat om toppen där nu, de får mest. Och så är det motsvarande i Superettan av de här 25%. Det här ligger på en hemsida, så den är inte hemlig på något sätt. Och i Superettan har man dels en ungdomspott, så att de klubbar som har spelat med flest ungdomsspelare får med dela på en extra miljon. Och sen resten av pengarna går ut i en motsvarande kurva, fast på 1 år. Så där har man kört innevarande år. Så där spelar man om det varje år. Det finns ingen historik eller tröghet i systemet. Och nu har ju klubbarna väckt frågan om vi ska se över den här modellen igen. Inte minst med tanke på att det kommer in nya pengar och lite andra förutsättningar. Så att vi hade uppe i november, och kanske inte någon raketingenjör att det inte bara landade direkt ett helt nytt system. Men just nu sitter ju då klubbarna själva med stöd av oss då, och förhandlar med varandra. Och jag tror att det sannolikt att det blir några förändringar till 2020 inom framförallt Superettan. 2021 kanske blir ytterligare några förändringar, för att vi får ju tänka på när man tar besluten också. Mm. Men det är klubbarna som bestämmer, det är deras pengar.
Blir glappet större som man pratar mycket om?
Nej.
Det blir inte det?
Det tror jag inte.
Men du säger samtidigt så här, men de stora klubbarna ska ha det och de små klubbarna. Cementerar man ändå inte? Finns det liksom ingen, är det där till, som det står i Bibeln, till de som har ska vara givet, att man ger till de som redan har, vilket gör att de som inte har kommer aldrig egentligen, vad de än gör, klättra något? Eller hur ser du på det?
Alltså det finns naturligtvis delar av det där, men samtidigt får man ju säga att de största klubbarna, som om vi tar Hammarby som vi pratade om nyss, eller om vi tar AIK, Malmö, Göteborg, de här som har stora publikintäkter, de har ju också någonting som dels ger de andra förutsättningar än, låt oss säga, Degerfors fyller inte Stora Valla riktigt på samma sätt som du fyller hela Friends eller Tele2 etc. Så redan där är det orättvist på ett sätt. Men det har ju klubbarna varit duktiga på att hantera. Och sen bygger man sin verksamhet utifrån det. Man får också säga i logikens namn att det är klart att i riksintresse och annat så kommer en del av de här stora klubbarna att bidra mer, vilket ökar medievärdet och så vidare, som ger intäkterna. Och det är den här balansgången, att inte bli så att säga oförskämd, som man cementerar att vi har några få som får alla pengar, utan att det faktiskt ger så pass mycket pengar att alla kan göra resan. Ett Sirius kan gå, men nu tar min hemmaklubb från division 3 upp till Allsvenskan och återetablera sig efter, vad är det, 30 års frånvaro som de hade då. Det går faktiskt fortfarande, och det kommer jag fortsättningen med.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är ju i början av december och julhandeln är som man säger i full blom. Och när du handlar under julhandeln så kanske du använder kreditkort eller väljer delbetalning. Gud vet att jag gör det. Och då är det viktigt att komma ihåg att just räntekostnaden kan skena iväg och kan bli onödigt dyr. Och det är här som Anyfin kommer in i bilden. För de ger inte ut några nya lån utan hjälper det bara med lån och avbetalningar som redan har. Fattar ni eller?
Det är fantastiskt. Därför är vi otroligt glada över att vara sponsrade av just Anyfin, vi här i Studio Allsvenskan. Biro, kan inte du berätta hur det funkar?
Nu tänkte jag då agera magister och förklara hur det funkar, så spetsar de så kallade öronen så får ni höra. Det går alltså till på det här viset att antingen laddar man ner Anyfin-appen eller så går man in på anyfin.com. Sen hämtar man sin faktura automatiskt från sin nuvarande kreditgivare och sen så avslutar du helt enkelt med att skicka in din ansökan. Det är ju bra det.
Ja, det är fantastiskt. Anyfins kunder, de har ju sparat massvis med pengar genom att flytta sina krediter till dem istället. Och det blir pengar man kan använda till att göra betydligt roligare saker, som att gå och titta på Allsvenskan nästa år eller spara pengar till ett säsongskort.
Ja, exakt vad jag har gjort. Så ladda ner Anyfin-appen eller gå in på anyfin.com och vi tackar Anyfin för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig.
Studio Allsvenskan sponsras numera av Mjällbusters och att de är med på vårt tåg är vi otroligt stolta och glada över. Äntligen har det kommit ett företag som har hittat lösningen för dig som vill bli av med din mjäll.
Och det är ju det som jag då kliver in eftersom jag har mjäll. Och Mjällbusters har ett schampo som är framtaget speciellt för ett skandinaviskt klimat. Äntligen har det kommit ett mjällschampo som faktiskt funkar. Tidigare har det mest funnits schampon som tillfälligt tar bort enbart mjällen. Men med Mjällbusters så ger de sig på anledningen till att du får mjäll, nämligen en irriterad hårbotten. Och schampot underhåller och bearbetar problemen bakom varför man får mjäll helt enkelt.
Så nu blir det, nu kan du ju äntligen köra dina svarta mörka kläder igen hela hösten, hela vintern.
Det är man ju väldigt tacksam och glad över eftersom man nästan enbart bär svarta kläder. Så tack Mjällbusters för att ni hjälpt mig att bli av med mjällen och dessutom är ni med och gör Studio Allsvenskan möjlig.
Finns det några diskussioner om namnrättigheterna att liksom sälja ut det?
Ja, det har vi diskuterat jättemycket och vi har ju också varit tydliga att vi kommer inte sälja namnrättigheterna.
Varför inte det?
Nej, vi tycker att det är så starka varumärken att de vill vi inte sabba. Det är både för supportrarna och för oss själva så tror jag det finns massor med logik att inte ta bort Allsvenskan och Superettan nu.
Ja. Vad skulle det vara värt annars att sälja namnrättighet?
Ja, vi kommer inte sälja det.
Ja. Det men det, man måste ju ändå ha gjort utredningen att så här mycket är det värt, tänker jag.
Nej, det är faktiskt helt en ideologisk fråga. Okay. Och principiell fråga. Och det är framförallt kanske Allsvenskan, det är inte så länge sedan Superettan kom till sin namn. Men fundera själv, om vi ska ta in partners som ska stötta oss och säger vi att företag A köper namnet Allsvenskan och så kallar vi det istället A-svenskan, alltså deras företagsnamn. Dels är det ju en fråga som jag tycker handlar om trovärdighet mot våra egna supportrar, för vi bygger väldigt mycket på, som jag sa tidigare, utifrån att tänka också i ett supporterperspektiv när vi gör grejer. För kommersialisering är av godo kan man säga på ett sätt, men det är också av ondo. Man pratar om mot den moderna fotbollen. Vi får ju fan ta det på allvar lite grann också. Så det måste alltid finnas gränser, men man kan ju inte heller bli naiv och säga att vi tar inte in några pengar alls. Vi lirar kvar i ideell verksamhet. Så funkar inte fotbollen idag. Men om du då tar in A-svenskan som namn, och så tar du in andra part, för vi har ju många partners, som ska säga proud sponsor av A-svenskan, så ska de stå och upprepa ett annat bolags namn för att vara sponsor. Ja. Det finns faktiskt ganska enkel logik också att säga att nej, det är nästan omöjligt att tycka att det är värt att sälja namnet. Mm. Vi har ju valt att sälja den här presenting. Mm. Så vi har Allsvenskan, det är intakt, vi ändrar inte det. Det kommer stå Allsvenskan i alla medier, det heter ingenting annat. Men när vi skickar upp loggarna då står det Allsvenskan presented by DHL. Mm. Och nu från och med nästa år så har vi motsvarande då, eller delivered by heter det på DL. Mm. Nästa år är det Åbos som presenterar Superettan. Det är fine. Då får de associeras till vårt varumärke, men vi ändrar inte varumärket. Mm. Det är nog, i dagsläget är ingen penningfråga.
Hur dyr är den då?
Ja, de är ganska dyra, men ja. vi släpper ju inte...
Är det du som förhandlar dem också, eller?
Ja, det är delvis jag, ja. Mm,
när du sitter där och förhandlar, då, hur är du som förhandlare? Är det så här, skickar över ett litet bud på bordet så här?
Ja.
På en servett.
Jag brukar säga så här, förhandlingen är lättast i det. Jag har jobbat, är det det? Ja, men jag har jobbat med så här hela mitt liv. Och förhandling och försäljning är inte svårt alls om man har en bra produkt att sälja.
Ja. Hur går det till då? Rent
det
praktiskt?
Låter ju cheesy. Nej, men du måste bygga värdet.
Ja.
Alltså, hade vi försökt
men sitter man så här sen?
Ja, ja. Ja. Ja, visst gör man det.
Och så säger du så här, ja men 50. Nej, nej, nej.
Vad vill du? Får till en
film? Nej, men lite. Det är ändå mycket pengar det handlar om.
Ja, det är ju,
som du säger.
Det är ju miljardavtal vi har. Vi kan ta Unibet-avtalet som ju är officiellt, så är det ju 150 miljoner per år i 6 plus 6 år. Det är bara att räkna baklänges så ser man att det är stora.
Du är bättre summor på matten, vad blir det då?
Ja, men det är 1,8 miljarder totalt.
Okay.
Om man kör ut hela avtalet. Minst 900 miljoner.
Och det tidigare var med Svenska Spel, vad hade ni då?
Det var på 92 miljoner.
Okej,
okay. Det är en del. Så det är en ökning.
Är det du som är förhandlare?
Ja.
Så det är
jag och mina kollegor naturligtvis, ja, också. Men de stora avtalen är jag alltid med.
Det är ju fantastiskt.
Mm. Ja, det
måste du vara jättestolt över, eller?
Ja, sjukt kul att det går bra. Ja. För pengarna ska ut i klubb. Och ja, om klubbarna får pengarna så kan de kanske inte köpa Zlatan då. Men
Zlatan kan köpa.
Kanske tur det. Men vi klarar av att behålla våra talanger lite längre. Vi är jävligt duktiga på talangutveckling. Vi tappar dem för tidigt. Det finns ju fortfarande systemfel i svensk fotboll som är lite besvärande, som till exempel att vi är jäkligt duktiga på talangutveckling men vi tappar fortfarande spelarna för tidigt, vilket gör att klubbarna får inte riktigt tillbaks pengar för de investeringar man gör och vi får inte se dem i allsvenskan. Det är ju nästa stora utmaning som jag tycker vi ska titta på lite grann. Hur kan vi få ungdomar att stanna 2 år till och etablera sig i allsvenskan eller åtminstone superettan innan de sticker utomlands? För då vet vi att chansen för dem själva att lyckas är oändligt mycket större. Det finns massor med bra forskning på det. Och chansen för klubbarna att få tillbaks en investering så att de kan återinvestera i ny talangutveckling eller andra spelare ökar också jättemycket. Så det här liksom flödet som var fram, jag vet när vi tittar på det här, när man såg att vi hade inga hemvändare speciellt mycket 2012. Vi hade inte varit ute i Europa på länge. Vi hade 14 års torka. Och vi hade en problematik med att väldigt många ungdomar stack för tidigt. Stannade inte kvar. Det har vi börjat vända på. Nu ser vi ju hemvändare som kommer tillbaka och lirar. Det betyder ju skitmycket för unga talanger att få spela med, låt oss säga, Marcus Rosenberg eller någon annan då. Att få tillbaka de här spela en eller ett par år när de har slutat sin karriär och samtidigt få de här unga att spela en eller ett par år innan de sticker ut utomlands, det är svinviktigt. Så det är väl ligger något som ligger fram. Men det ökar ju då när man exponeras i Europa, för då får ju också utländska klubbar upp ögonen för allsvenskan. Och så att allt hänger ihop. Det trycket vi har på läktarna från supportrarna är ju basen vi bygger allting på. Och det är, utan det hade vi varit helt värdelösa. Det erkänner vi villigt.
Är avtalet med Discovery också officiellt siffrorna?
Nej,
det är det inte.
Det är de inte, men det är betydligt högre kan jag säga.
Det är inte gratis det heller.
Ja. Så är det.
Ja, och hur långt är det med dem?
Ja, det avtalet gäller nu i första hand fram till 2025 ut. Så det är en lång satsning. Men det finns också optioner på förlängning där. Så det får vi se hur det landar. Men det blir när jag pensionerar mig skulle jag tippa. Någon annan diskutera fortsättningen. Ja. Fantastiskt det. Det ger ju helt andra resurser. Och som sagt, utan att gå in i enskilda avtal, vi lyfter ju intäktsbasen med 0,5 miljard per år. Tredubbling av bruttot. Det är jättekul.
Vad är det som gör att Unibet är officiellt och det här inte är det?
Därför att de själva valt att gå ut med det.
Ah,
de är ett börsföretag som berättar sånt där. Och andra säger att nej, det här har vi policy, det berättar vi inte. Och just i media, det tror jag ni vet egentligen, så är det ofta lite känsligt vad man har lagt förbud mot olika konkurrenter.
Har vi kommit, allsvenskan kommit närmare övriga Europa som liga? Är vi liksom, har vi mer pengar så att vi kan konkurrera om fler spelare?
Ja, även om det är långt kvar. Ja. Alltså, nu ska man vara realist här och inse att vi har tagit steg från bottenträsket verkligen. Vi hade en jävligt tuff period. Duktiga på talanger, duktiga på grunderna, en bas i en bra supportkultur, men det satt inte ihop riktigt och vi tappade ju mark mot till och med våra nordiska kollegor. Nu börjar de snegla på oss lite grann, för det börjar bli lite jobbigt, för Norge har vi redan gått förbi det i många avseenden och bra samarbete med dem, men vi börjar plötsligt vara i framkant och istället för bakkant. Och danskarna börjar också fundera lite grann vad som händer, även om de har Köpenhamn och några till som har lite andra muskler än vad ett svenskt lag än så länge har då. Men ja, vi är på väg. Alltså man börjar se de här mellanligorna, att det inte är lika självklart att Belgien och de här liknande är liksom så oändligt långt för oss. Jag minns när jag tittade på Porto, FC Porto i Portugal. Jag brukar vara nere i Portugal lite grann. Det är ett fattigt land. Färre invånare än Sverige och absolut inget tryck i ekonomin. Men de är ju fanatiska supportrar kring sina föreningar. Och så har de ju kopplingen till Brasilien. Så Porto gjorde ju en akademi cirkus som egentligen byggde på att man plockade upp spelare som kan språket och man har lätt med visum och man plockar in dem i en jävligt vass akademi och så låter man dem spela, man får sportsliga framgångar, säljer. Det är en sån här snökanon som brukar komma in när vi jävlar ibland när det liksom blir perfekta förhållanden, bara vräker ner. Det var vi jävligt duktiga på. Och så ser man lilla FC Porto omsätter när jag kom in mer ensamma än hela allsvenskan och superettans alla lag tillsammans. Och då inser man vilken utmaning vi har. När Malmö FF spelade mot Chelsea här, var det förra året nu va? Ja, det var det. Då hade Malmö FF hela truppkostnaden och då tar man nog i lite grann. Men enligt media, jag har inte frågat Kalnén exakt om siffrorna här så jag tar det med en nypa salt. Men cirka 10 miljoner euro sitter Malmö och disponerar för att liksom hålla spelartruppskostnaden uppe. Medan Chelsea hade 247 miljoner euro och ska man möta sin match. Och det är klart, om du har 2,5 miljard att köpa spelare för, då behöver du inte oroa dig för bänken. Du kan liksom ha spelare i... Och där är ett av Europas stora problem, tycker jag. För att vi, om man nu lyfter allsvenskan utanför sin egen lilla bubbla, så är vi ju riktigt irriterade över det här avståndet. Inte som skapas kanske i allsvenskan superettan division 1, för här går det fortfarande röra sig. Men ute i Europa har man nästan stängt dörrarna. Det är sådana fruktansvärda pengar på de som har kommit upp i toppträsket. Jag menar, vi var ju där med Göteborg och Malmö och andra lag. Men var inte där just när de stora pengarna kom in. Och det har ju cementerat en grupp av klubbar som har så mycket pengar att det är nästan omöjligt att konkurrera. Dels från ett land som Sverige men också inom deras egna ligor. Så blir det ju nästan omöjligt. Jag menar, titta i La Liga, hur många kommer att konkurrera om ligatiteln där nere? 20 lag och det är... Ja, 2-3 lag som i realiteten kommer att göra upp om det varje år mer eller mindre och sitter med sådana pengar. Och det, där pågår en kamp i Europa som är viktig. Det kan jag säga. Att nya Champions League-format och fördelningsprinciper inte cementerar avståndet ännu mer.
Allsvenskan ur ett sportsligt perspektiv då, 2019. Hur ser du på det?
Ja, det var ju ascoolt. Det går inte få mycket bättre. Jag var på Tele2 sista matchen. Jag brukar säga att det är dåligt omen för Hammarby tyvärr, för att det brukar bli så att våra ordförande får åka till en match mest sannolikt. Och det blev ju nu så också i Norrköping då. Så där var ju Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson. Och så var Rosmarie Frebrand i Örebro och sen så var jag på Tele2. Men att sitta där under matchen, sista matchen, och inse liksom att vi har verkligen tre lag. Och bara någon gång tidigare tror jag det var fem lag till och med, tror jag, som teoretiskt hade chansen. Och sen uppåt och neråt. Och dramatiken som blev i de här olika ligorna. Matchen mellan J Södra och BP när två lag sitter och gråter på plan efteråt. Och, ja, jösses. Så till och med än idag då, så är vi inte riktigt säkra vem som spelar allsvenskan och superettan.
Nej, det är riktigt.
Jag tar det hellre sportsligt än det sätt det sker nu. Då, men nej, det kan inte bli bättre. Det var fantastiskt.
Det här med ÖFK då, hur ser du på det?
Ja, alltså jag, och som jag sa Östersund, återigen, Östersund, ja, det är jättetråkigt att det händer, men SEF, det är inte vår fråga, så att jag passar egentligen på frågan och säger att vi har två myndigheter som sköter det här nu. Det ena är domstolen när det gäller Kindberg-frågan och sen är det ju förbundet när det gäller, i det här fallet, elitlicensen då, som kommer upp. Så att vi sitter mest med spänning och avvaktar vad det kommer bli. Nu är det ju två domar, men de är överklagade båda, så att vi får se.
Hur ser SEF på VAR?
Och det där är en härlig fråga. Vi håller på att jobba med att lista ut hur vi ser på VAR. Det är det ärliga svaret.
Ja. Du sitter och kollar på Premier League nu och ser alla tweets om hur alla är arga.
Ja, det har inte varit roligt. Nej, men jag tror man får dela upp frågan lite grann. Jag kan ju säga att det är några frågor som konstgräs och VAR och annat som blir liksom så här,
de kommer också.
Ideologiska frågor, men själv skulle jag gärna slippa VAR. Jag var gammal volleybolldomare, vi hade inget VAR. Men å andra sidan så hade jag inte HD-kameror på varenda litet detaljbeslut och linjer dragna och flera hundratusen eller kanske miljoner människor som granskar varenda beslut jag gjorde när jag var volleybolldomare. Tack och lov, ska jag säga. För jag gick ifrån med illusionen att jag hade dömt bra. Men det kanske man inte hade när det kom till kritan. Så någonstans får man kanske börja med att säga att det kanske inte bara är en rättvisefråga mellan lagen, vem som ska vinna eller inte, om det blir mål eller inte. Utan till slut kanske det är en arbetsmiljöfråga för domarna. Är det rimligt att alla andra har tillgång till fruktansvärt högupplösta granskningsmöjligheter på varje domslut och domaren inte har det? Mm. När det är så viktiga frågor och sånt. Det bör man reflektera över. Sen tycker jag frågan handlar om teknik i viss del. Vad är det man kan och bör göra tekniskt? För de första stegen som har tagits nu har ju snarare blivit att kanske FIFA deklarerat vissa leverantörer det handlar om. Och för oss är det absolut inte så det ser ut. Kanske den viktigaste frågan är, hur vill man tillämpa VAR? Vill man ha en fotboll som ser ut som amerikansk fotboll där man liksom... där man har hundratals avbrott i varje quarter, och då är det ganska lätt att ställa sig och titta på liksom videreferens. Men fotboll är ett flytande spel som i allt väsentligt rör sig, speciellt allsvenskan som ju fast ligger topp i Europa på att ha spel, bollen i spel. Ska man då plötsligt blåsa av och springa ut på sidlinjen och titta på någon tv-skärm och sen kanske backa grejen fem passningar bakåt? Och, alltså det är otroligt mycket att fundera över, hur vill man använda VAR? Det enklaste är väl kanske att säga, men mållinjesteknologi, det är ju var den inne eller var den ute. Det kan de flesta acceptera, tror jag. Att har den liksom blåst av bollen och alla liksom undrar var den inne eller ute, så ska man kunna titta på det och säga om bollen var inne eller ute. Men sen är det en resa bakåt också att fundera, okej, hur långt sträcker vi övriga grejer? Offside-regeln, är lilltån det som är viktiga nu? Kan vi se en millimeter över tramp med lilltå? Ska det då vara offside eller inte? Ja, det blir ju exakt. Men frågan är om man inte börjar döma exakt fel istället för ungefär rätt som man får fundera. Så att vi kommer att titta på det här i lugn och ro. Vi kommer inte stå först i ledet.
På dagordningen då, vad står det liksom?
Vi har ett uppdrag från klubbarna att titta på VAR för att liksom utreda konsekvenserna av det och sen slutligen ta ett beslut. Hur vill elitklubbarna göra?
Så det blir nästa år eller när blir
det liksom? Inte 2020, garanterat. Alltså, ja, utredningen pågår ju.
När är den klar då?
Ja, med all säkerhet är i alla fall våra slutsatser klara under 2020. Så att teoretiskt skulle, om man nu väljer att införa VAR i någon form, så skulle det kunna ske till 2021. Det är det tidigaste. Men det kan ju också bli att man säger nej, vi vill inte göra det.
Men domarna vill väl ha, va?
Ja, vi tror det. De är ju med i den här utredningen också. För som jag sa, man får faktiskt fundera över domarnas arbetsvillkor. För det är ganska lätt att sitta och tycka att man inte vill ha modern fotboll. Och sen sitter man och kör personliga hot.
Men det är väl
domaren.
Ändå klubbarna som bestämmer, eller? Klubbarna är en del i det.
Om jag ska vara petig så, nej, klubbarna bestämmer faktiskt inte. Okay. Utan den som bestämmer det här, verkligen bestämmer, det är förbundet. Förbundet okay. är fotbollsmyndigheten. Mm. De bestämmer spelordning, de gör disciplinära åtgärder, de bestämmer reglerna, allt sånt där. Och det tycker vi är en bra uppdelning. SEF är utvecklingsorganisationen. Vi jobbar med att utveckla intresse, vi jobbar med att utveckla varumärke, image, stödsystem, ekonomi etc. etc. Det är vårt jobb. Men om våra klubbar säger nej för fan, vi vill absolut inte ha VAR. Så den relationen vi har med förbundet gör att förbundet kommer att vara ytterst tveksam att införa VAR då. Och om våra klubbar motsatt skulle säga vi vill ha VAR och vill ha det på det här sättet, så är sannolikheten att förbundet också kommer att lyssna på det stor, eftersom det är ju mest våra föreningars verksamheter berör.
Vem kommer betala för det?
Det återstår att förhandla, så att det tänker jag inte kommentera. Men det kan väl hända att några tycker att det ska ligga på SEF-klubbarna, och SEF-klubbarna i form av oss då, gemensamt kanske tycker att det ska hamna någon annanstans, och så landar man någonstans däremellan.
Ja. Men man hör ju om att det kostar hundratals miljoner liksom, alla kameror, teknik och personal.
Men då ska man minnas att vi faktiskt har byggt upp ett ganska rejält system själva i Sverige som vi använder för andra ändamål, som mycket väl skulle kunna användas till VAR.
Vad är det för något då?
Ja, men vi har ju det här som vi kallar för EFIT, det här systemet med kameror, appar, tjänster, wifi runt hela, som ni stegvis kommer att se att ger en ganska unik inblick i allt som sker. Det skulle man också kunna använda för VAR ändamål. Och då är frågan om vi får det. För om vi ändå har det där, vi använder det nu för att få ner statistik till officiell statistik, så blir det lite mer ordning på vad hände, hur många löpmeter var och så vidare. Få reprisklipp, bygga hela nästan grundkontributionen över till Discovery gör vi själva idag. Tidningar etc. etc. Hela det systemet är ju vårt eget. Och där skulle vi med all säkerhet kunna göra en VAR-lösning. Frågan är om vi får det.
Vem är det som säger att man får och inte får?
FIFA.
Okej, okay, så det är FIFA som bestämmer?
I slutändan, och som det ser ut just nu. Så återigen, vi försöker reda ut vad vi har för förmån i att göra grejer. Och vad vi själva vill.
Men jag tänker också typ så här, är det tvång på om man spelar ute i Europa, om ett svenskt lag spelar ute i Europa och de ska spela hemma? Kan det bli tvång att de måste ha VAR på sådana matcher då? Liksom?
Så kan det bli, och det är en av faktorerna vi tittar på. Och det kan ju också vara så att våra domare inte kan få internationell erfarenhet om de inte har tränat på VAR på hemmaplan. Så det är massor av faktorer att väga in.
Så FIFA kan trycka på allsvenskan och säga att ni måste ha det här? Liksom.
Nej, det gör de inte. Inte på allsvenskan. Mm. Allsvenskan och Superettan bestämmer vi själva över. Men däremot kan ju vår kontext bli sån att till exempel vi vill ju ut i Europa med våra föreningar. Mm. Vi tror att fler och fler kommer att komma ut. Är det så att arenakravet då inkluderar att du måste ha VAR, då blir det jävligt konstigt att inte ligan har VAR om vi bara får. För då kan man ju räkna med att det är sannolikt att vare sig det är nu Göteborg eller Norrköping eller man tar Friends och Tele 2 Arena eller Malmö stadion. Alla de teoretiskt kommer ju att röra sig ut i Europa förr eller senare förmodligen. Och är då kravet VAR där, ja, då har ju nästan hälften av klubbarna snart som har VAR i ligan. Mm.
En annan het diskussion är ju underlaget.
Ja.
Hybridgräs, naturgräs, konstgräs.
Ja.
Vad är SEFs bild? Vad är liksom framtiden för allsvenskan?
Vi hoppas ju på hybrid. Det har jag varit
överallt. Öppen med.
Ja, överallt. Du får gärna vara naturgräs också om det håller. Men hybrid är ju lite grann bara ett stöd för att naturgräs ska kunna växa bra. Då.
Vad säger Malmö om det?
Malmö kör hybrid. De har ju hybrid.
Men då var det, när det gäller den konstgräs... De har väl lagt någon motion i något sammanhang där de inte vill ha, men en annan.
Och det är därför vi gör utredningen. Så Malmö supportrar la ju en motion att man skulle förbjuda konstgräs. Men då missar man ju en sak, och det är att ligan får faktiskt inte förbjuda konstgräs. Det var det jag sa i början. Vi är ju inte chef över klubbarna, utan vi är klubbarnas organisation som gör det. Så att om alla 32 klubbar säger att nu ska vi förbjuda konstgräs, då kommer naturligtvis ligan att förbjuda konstgräs. Och sen hänvisar man gärna till Holland där man säger att men i Holland har man förbjudit konstgräs. Och det är rent nys, för jag pratade med min holländska kollega och det är fortfarande ett antal klubbar där som spelar med konstgräs. Det finns absolut inget förbud. Jag tror 8 klubbar som spelar i Eredivisie med konstgräs. Däremot har de största klubbarna som går ut i Europa har bestämt sig för att avsätta en stödfond från sina Europaintäkter till klubbar som ställer om till naturgräs. Så att de stora klubbarna med stora intäkter hjälper de små.
Och det, sånt gillar man ju.
Det är ganska snyggt, måste jag säga. Medan lustigt nog i supportleder är ofta att jävla SEF, nu måste ni förbjuda det här. Men det funkar faktiskt inte så. Vi kan inte. Och det här är en fråga för arenaägarna oftast, vilket ju sällan är klubben dessutom. Det är ju inte vare sig förbundet, klubben eller FIFA eller någon annan. Det är ju kommunerna som sköter det. Och det är klart att driftsekonomin i ett så vingligt klimatläge som vi har i Sverige, den är fan inte enkel.
Ja, men jag tänker också så här, Tele 2 Arena som har liksom massa med andra arrangemang. De vill ju inte väl lägga hybrid, eller?
Nej, där har du nästa problematik att de här så kallade multiarenorna, de måste ju kunna ställa om golvet för konserter och andra evenemang, och det är klart då klarar sig inte ens en hybridlösning hur som helst. Det är som i USA har de några sådana här där man i NFL vet jag, när man rullar ut hela gräsmattan ut i öknen utanför arenan för att kunna göra andra saker, så rullar man in den igen som en iläggsskiva i ett bord ungefär. Men sådana möjligheter har vi inte i Sverige.
Det låter dyrt.
Ja, och bara platsmässigt. Och dessutom vet jag inte om någon gräsmatta skulle vilja åka ut i svensk klimat. Men det var det.
Men vissa som säger så här, men det är väl bara att ta lite av tv-pengarna och lite av spelpengarna. Det kommer aldrig funka liksom.
Ja, men vem ska ta av dem? Ja. Det är inte mina pengar. Jag säger det återigen, vi är inte myndighet och chef över klubbarna. Ja. Utan det här är deras egna, vi kallar det för klientmedelskonton rent av när vi tar in pengarna. För vi är en ren uppdragsorganisation. Vi har inte en spänn själva, vi har inte ett mandat själva annat än det klubbarna säger åt oss att göra. Vi är en intresseorganisation, även om vi råkade bildas då på Ancient Times för nästan 100 år sedan. Så SEF bildades för att vara en motkraft mot förbundet, lustigt nog. För att klubbarna var missnöjda med hur förbundet såg på elitverksamheten. Och utan att vi är ingen missnöjesorganisation idag, men vi är en organisation som tar tillvara klubbarnas intressen.
Mm.
Och då kan ju inte vi hamna i läget att vi sitter och bannar upp vissa klubbar. Och så. Det är inte vår roll.
Så den här utredningen blir klar också den nästa år, eller?
Den pågår ju. Ja. Alltså utredningen är ju klar så långt den är liksom, ja, rimlig att vara klar just nu. Men om du tittar då på Göteborg, Malmö, Växjö som nu har elitplaner som, och även viss mån träningsplaner som är med hybrid, så samlar vi in erfarenheter, lite olika tekniker på de här dessutom. Mm. Hur funkar det med gräsväxten? Vad säger spelarna? Hur ser skadeläget ut? Så man inte bara kastar sig in i ganska dyra investeringar och sen slutar det med att det var värre än det vi hade tidigare. Mm. Så det är ju klart så tillvida att vi vet så mycket som går att veta idag om det hela, men vi har inte erfarenheten hur det slår i svensk klimat. Jag kommer ju från en grässport, jag jobbar med golf. Mm. Så tro mig, är det något jag vet hur svårt det är att forska kring, så är det just grässorter.
Ja. Det är jobbigt där i oktober när frosten kommer.
Ja, men jag återigen Uppsalabo. Jag har varit på studenternas i Lervällingen på våren, och det var inte så länge sedan Sirius var tvungen att spela sina matcher upp i Gävle, för att studenterna, som ändå anses vara en jävligt bra plan under sommaren framförallt, brukar bli en riktigt fin gräsmatta. Mm. Men vi ska ju spela på hösten och vi ska spela på våren också. Mm.
Förutom då VAR och konstgräset, som är så här två stora frågor, har ni några andra så här stora frågor som ni utreder till 2020?
Vi jobbar väldigt mycket, inte just 2020, men stora delar av det här utvecklingsprojektet som vi drog igång 2012, som vi nu har fått en del effekter av i termer av image och varumärke och uppskattning och så vidare, och pengar som ju rullar ut då. Så är den nästa stora utvecklingssatsningen som vi diskuterar, det är ju klubbutveckling. Nästa stora steg, det är inte att vi sitter på SEF bara och försöker ändra på de saker som är att vi får in mer pengar och sen ger det till klubbarna. Nästa stora steg är att fundera, hur hjälper vi klubbarna på bästa sätt att ta nästa kliv? Och en jätteintressant diskussion, jag tror Kim Bergstrand, när han var i Sirius tidigare, han sa att det är livsfarligt när sporten sticker för långt iväg från kontoret, eller kansliet som han alltså sa före dem. Och det fick man ju fundera på ett tag, vad man menar för någonting. Men det är ju kul när det går bra sportsligt, men det brukar snabbt köpa sönder om du har en förening som inte riktigt orkar hålla volymen uppe. Tar du de största klubbarna, så nästan genomgående är ju tricket att vare sig de presterar bra eller dåligt sportsligt, så överlever de. De orkar hålla kontoret igång och få in nya sponsorpengar, få in nya avtal och driva verksamheten. Och då kan sporten komma tillbaks. Och det är någonting vi jobbar mycket med, att fundera hur får varje klubb, vare sig det är Degerfors eller Kalmar eller Malmö eller någon annan klubb, hur kan vi liksom med gemensamma krafter stötta dem att ta nästa kliv i sin utveckling? För där ligger vi efter Europa. Det är några klubbar som har hittat Malmö med sina Europasatsningar, kanske framförallt en professionalisering av verksamheten, och du har Hammarby och du har Djurgården och du har AIK och du har Norrköping. Så det är några som har tagit kliv, men av 32 föreningar så finns det massor kvar att göra. Mm.
Ett annat segment som det handlat jättemycket om under säsongen är ju polisen versus supportrarna.
Oho.
I den ordningen.
Oho.
Kanske.
Och oss ibland, känns som, tyvärr.
Under slutet av våren och sommaren pratade många om att det saknades en dialog mellan polisen och SEF och förbund och SFSU också. Hur ser dialogen ut idag då? När liksom det har lugnat sig på arenan, är det lättare att snacka om det nu när det inte pågår varje vecka liksom?
Vi träffas, men vi har egentligen inte sagt så mycket annorlunda än, och det är väl det som möjligen då är oron idag. Vi hade ju en väldigt bra samverkan, och man ska inte glömma att jäkligt mycket i det här som har hänt under de här åren har också varit en riktigt bra utveckling ihop med polisen. För tittar du på hur man jobbade med dialogpolis, evenemang, supporterpoliser, så fick vi bort otroligt mycket av ordningsstörningarna. Man kanske inte kommer åt den liksom värsta kärnan som nästan medvetet vill dit. Men vi fick bort massor med störningar, och det ska man säga att våldet har gått ner, besökstalen har gått upp.
Exakt, det är ju en fin kombination, för det kommer mer folk men det är lugnare.
Yes.
Men har polisen, förstår de det? Eller det gör de ju såklart, men varför är det som det är då?
Ja, det ska jag nästan fråga dem, för jag begriper inte. Jag tycker ju att vi har haft fantastiskt bra siffror, och att liksom om man har tålamodet att jobba vidare med det här, så jag får ju besök från... Alltså när lilla Sverige blir nedkallade till ett UEFA-möte som jag får med och berätta om hur vi arbetar med de här frågorna för att vi anses vara klassledare. Jag var bara nu för ett par veckor sedan, så var jag på världsligornas samfund i Marocko, alla stora fotbollsligor i världen, och där fick vi också återigen berätta om hur vi jobbar med de här frågorna. För de säger att Sverige har en unik variant där vi faktiskt samarbetar med supportrar, klubbar, polis etc. Och tittar man på statistiken så kan man konstatera att vi ligger bättre till än de flesta, men vi är inte perfekta. Det finns ju problem kvar som man måste lösa, men ordningsmässigt så har vi ju gått jättestarkt framåt, och relationsmässigt för att kunna ta nästa kliv också har vi kommit jättelångt framåt. Och så plötsligt så tröttnade någon på det där. Och jag kan fortfarande inte förklara varför.
Men har de hamnat i en loop eller?
Ja, återigen, det är inte mig du ska ställa frågan till. Men,
men du lever ju ändå i det där. Liksom. Ja, du ser det ju från ditt håll, hur upplever
men,
du det?
Men jag har inget svar. Jag kan bara säga att vår uppfattning är att vi är helt överens om vilka mål vi vill ha med verksamheten mellan oss, polisen och supporterna faktiskt. Vi är också helt överens om att det finns lagstiftning och ansvar som vi måste ta hänsyn till. Och den här så kallade villkorstrappan, den är ju inget liksom verktyg som är absolut, utan det är ju bara att en trappa, det är ju egentligen bara att man kan eskalera åtgärder om det inte hjälper med de åtgärder man tidigare. Så långt är allt okej. Okay.
Hur ser din och er kritik ut mot villkorstrappan?
Ja, kommer den. Det är de metoder man har valt att använda. Det är nu vi skiljer oss åt. Så plötsligt under 2018 så hände någonting, och under våren 2019 så märker vi plötsligt att man valde helt att byta strategi. Vi har sagt att vi vill komma åt, vi vill bejaka allt det positiva i supportkulturen, för det ska du faktiskt komma ihåg, att av de supportrar som går på våra matcher, ser du en match på Tele 2 med 30 000 eller som mest hade vi drygt 50 på Friends, eller för den skull en match i Malmö eller något annat. Så visst, det kan inträffa att några stycken kör någonting. Men hur många är de? Alltså om man andas lite grann, sätter sig ner och så tittar man. Vad var det som hände egentligen när det hände något? Ja, det kanske blev något litet bråk någonstans. Ja, det var 3 personer inblandade. Okej, då kan vi räkna bort 3 från 50 000. Så det är fortfarande 49 997 som vi kan i allt väsentligt säga gjorde något jävligt bra. Sen är pyrotekniken olaglig. Okej, räkna bort 40 personer som kanske var inblandade i pyrotekniken. Okej, do the math. Det blir fortfarande jävligt många människor kvar som är helt oskyldiga till frågan. Och det finns en proportionalitet. Vilka typer av åtgärder är rimliga när man ska gripa in? Om någon försöker hugga ihjäl någon, då kan man ju säga nästan vilken åtgärd som helst är rimlig. Pyrotekniken, ja, den är olaglig, men den har inte förorsakat den typen av skador och katastrofer på läktare, så då får man ju också sätta åtgärder i proportion. Det är ett bötesbrott. Och då har vi sagt att men alla sådana åtgärder tycker vi är rimligt att man riktar mot individen, inte kollektivet. Mm. Det är våran grundprincip.
Mm, exakt.
Och den är inte så jävla svår, för att i allt annat i samhället, utom när du är hundägare, vilket jag råkar vara, så är du faktiskt strikt ansvarig för din hund. Så även om jag står och flyttar undan min hund i ett hörn och säger gå inte nära för han kan bli elak, och någon springer fram och sparkar min hund och sen blir biten, så är det faktiskt mitt ansvar för vad hunden gjorde. Det är fruktansvärt elakt. Exakt den principen har man valt att tillämpa mot oss. Och nu är det så att det har gått ut ett centralt direktiv från polisen som började året med att säga att det ska inte vara någon dialog längre med SEF, där vi faktiskt har varit med och påverkat det här tidigare i dialog. Vi frystes ut fullständigt. Inget snack, ingen träff, inget möte. Man tillämpar villkorstrappan strikt. Det vill säga man säger att ingen större energi läggs på att lagföra individer längre. Utan istället så lägger man energin på att dels rikta. Först var det ju det här med visitationskrav. Då, att alla som går in på en klackläktare ska behandlas visitationsmässigt med könsintim visitation. Alla. Barn och allt möjligt som går in på den läktaren. Och vi sa att det är inte vettigt, för det är så många människor som okej att arrangören kan välja att plocka åt sidan några stycken som man kanske tycker är suspekta, det får man ju göra arrangören rätt. Men att kräva att alla som går in på en klackläktare, det är bara kränkande och skapar problem. Och sen kom det ju slag i slag, det stoppades, men sen kom det slag i slag att, och nu har vi haft under året krav från framförallt rättsenheten i polisen. Man ska minnas varifrån det här kommer, för det, de operativa poliserna har vi ofta jävligt bra samverkan med, även om det finns för dåligt med resurser till just evenemangs-, dialogpoliser, supportpoliser, framförallt i Stockholm. Funkar bättre i väst och syd faktiskt. Men då fastnar det på rättsenheten som säger att okej, om det sker någon typ av ordningsstörning, då ska vi minska publikkapaciteten. Det är hur man tillämpar villkorstrappan idag. Det blir automatiskt, eller ska automatiskt bli en minskning av publikkapaciteten. Och sen ska man åtala arrangören, eller man bör åtala arrangören, står det här direktivet. Och det har vi sagt, det är ju vansinne. Därför arrangören är knappast skyldig, även om man har ett ansvar att försöka undanröja det här problemet, så är det inte rimligt att kunna göra. Precis som en krogägare i Stockholm kan ju inte se till att inte någon plötsligt får spel och klipper till någon. Eller så där. Man kan se till att man inte utskänker för mycket alkohol till folk, men man kan inte ta ansvar för folks beteenden. Men det är precis vad man gör i det här fallet. Och så riktar man dessutom åtgärderna mot att kanske flera tusen då inte ska få stå på sina ståplatsläktare. Och vi ser det är meningslösa straff, för det kommer inte minska problematiken, det kommer bara öka polariseringen. Och det här året har väl gett oss rätt. Vi ser ju inte att det här har förbättrat situationen överlag, utan det, de framsteg vi har gjort är tack och lov fortfarande där, för vi har haft ett hyfsat år. Men just de här åtgärderna har ju lett till en polarisering mellan supportergrupper och polis som jag tycker är jäkligt olycklig. För att när man ser de här grupperna av poliser som faktiskt har jobbat nära oss nu, de har ju börjat få upp ett förtroende hos supportrarna. Det har ju börjat bli en mycket bättre ställning, mycket färre konfrontationer. Ja, nu är det på väg tillbaks. Så att nej, vi är inte oense om att vi ska jobba för att det ska bli lugn och ordning, och vi är inte oense om att vi har ett ansvar som arrangörer att fixa. Men vi är jäkligt oense om att man ska rikta åtgärder som är felaktiga mot fel grupper. Mm. Det är det enklaste jag kan beskriva det på.
Du beskrev där att det var en strategi som ändrades, så att det är liksom högsta polisledningen då som ändrar strategin.
Ja, jag kan inte se det annat. Det kommer från Kronoberg. Det här kommer ju inte utifrån massor av håll ute på distrikten eller regionen hos polisen, utan det är ju ett centralt påbud. Så att
när ni försöker prata då, skapa den här dialogen, vad riktar ni den då? Vem är det ni vill prata med för att förändra?
Ja, först fick vi ju inte prata med någon, men det har förbättrats och det ska vi säga, det är ju bra. Så jag tycker vi har i alla fall konstruktiva samtal idag, och det är väl en bra start att vi börjar komma tillbaka så att man faktiskt pratar med varann. För det är där man måste lösa det. Man ska ju inte glömma att det är inte konfrontation vi söker. Vi vill ju få en ändring av ett arbetssätt som vi tycker är jäkligt olyckligt bara. Sen har vi inte riktigt kommit fram till att det har blivit någon förändring än, och det är därför vi har begärt tillsammans med supportorganisationen att regeringen skulle tillsätta en opartisk samordnare. Inte någon som tar vårt parti, inte någon som tar polisens parti, utan någon som faktiskt sakligt tittar på det här. Vad är rimligt och vad är vettigt?
Mm. Och hur går den då? Hur kommer det bli någon sån?
Jag vet inte. Vi har ju framfört det både från klubbar och i vårt gemensamma utspel, men vi har fortfarande ingen återkoppling från Mikael Damberg, som ju framförallt kanske vi har riktat det här till. Så att han svarade i pressen att han skulle gå och prata med polisen, och det är bra, men det är, och fråga om de tyckte att det behövdes.
Mm. Damberg som själv är supporter till AIK, ska sägas. Och intresserad och engagerad.
Verkligen.
Ja.
Vi skulle behöva honom nu.
Ja.
Faktiskt. Vi skulle behöva hjälp att medla. Det är ju inte frågan om att liksom ta någon i örat, utan det är frågan om att bara få en saklig medling i den här frågan. Mm. Vad är rimligt?
Mm.
För jag är helt säker på att vi har massor med bra internationell forskning och erfarenhet som man kan använda det här och fundera över både vad konsekvenserna blir med nuvarande arbetssätt, men också vad konsekvenserna skulle kunna bli med ett annat arbetssätt.
Kan jag säga det att vi efter det här kommer att skicka en inbjudan till Damberg till podden, så får vi se om han svarar, om han vill prata eller inte.
Mm. Nej, men jag vet ju att det har förts en del informella samtal som jag tycker är positivt då, men vi skulle gärna vilja se att det kom någon action också, att vi faktiskt tillsätter någon.
Lyssnarfrågor?
Lyssnarfrågor, och då är det någon som är inne på det ska byråspåret lite grann här. Hur ser du på den återkommande kritiken att en handfull storklubbar har oproportionerligt stort inflytande i SEF?
Ja, men den är fel.
Ja.
Det är faktiskt är... enklast svar jag kan göra. Det stämmer inte, det är gamla SEF för väldigt många år sedan. Då fanns det någon sån här klickar som satt och tog beslut utanför. Vi gör inte så idag.
Nej.
Det kan dementera till 100%. Det är fullständigt fel.
Ja, bra. Hur ser du på att utöka allsvenskan till 18 lag? Och om du är för det, bör även superettan utökas och vara lika stor eller minskas ner?
Ja, det där var en av de stora frågorna under de första åren. Vi gjorde faktiskt en jätteutredning om spel, olika spelalternativ då. Vi tittar på 12, 14, 16, 18 lag, och det var massor av debatt från alla håll, och problematiken var att när man väl vävde ihop det så konstaterade man att det är jävligt svårt att hitta något bättre än 16-lagsserien.
Ja.
Det blir ju 30 omgångar med de här lagen, 18 då är det ju raskt upp i 34 omgångar, och vi får ju knappt plats med 30 idag.
Ja.
Går du ner på 12-lagsserie då är det 22 omgångar, eller om du ska spela någon sorts udda variant som två hem och ett bortamöte eller något sånt där och växla det över åren, så då är det 33 omgångar. Så mycket handlar också om att A, en vettig sport så att det inte blir cirkus av allting, och B, att få en kalender som fyller ut med tillräckligt många bra matchtillfällen och, det är bra. Det är, och lite grann också ha öppenheten mellan ligorna så man inte stänger igen det. För ju högre upp du drar gränsen desto mer stängt blir det. Ju längre ner du har, då får du också kvalitetsbekymmer, det vill säga när de stora matcherna är för ett litet lag så är det jävligt svårt att ta emot. Titta på Kalmar som fick kämpa livet ur sig för att klara guldmatchen för AIK förra året. Det är ändå en erfaren klubb. Ta upp några till superettaklubbar som skulle komma på en 18-lagsserie och fundera hur de klarar av ett stort matcharrangemang. det är att sätta för mycket press också. Så att, nej, vi var överens till slut om att 16 lagen och det som gäller. Så att så länge ingen väcker frågan igen är det svaret jag ger också.
För nästa lyssnarfråga är om man borde sänka. Så det, folk ja, tycker ju olika den, liksom.
Ja, visst. Men alltså, det är ju inte som att vi funderar på de här lite grann med en kafferast bara. Utan det har verkligen plöjts igenom och... dagsläget tror jag är svårt att göra någon typ av ändring. Vi får ju knappt plats med spelschemat idag tack vare UEFAs olika blockeringar.
Höstvår då? Spela så?
Ja, samma där. Det har också gått sedan, men vi har ju provat det och det var ju förödande. Vi fick ju en start på året som var... vi har dels provat att spela höstvår och det är ju helt enkelt... Dels konkurrerar man ju på ett annat sätt med hockeyn då. Och hallar och arrangemang. Dels blir det jävligt kallt under många delar av året. Det är bara att konstatera. Vi är ett annat land än vad man är nere i Europa eller ute på brittiska öarna. Till och med Norge som har golfströmmen som hjälper till på ett helt annat sätt. Sen är det inte ett alternativ. Vi har tittat på att starta tidigare också. Men det hade vi före min tid. Men då hade vi en sån här extrem snö vinter som vi hade här också i Sverige för ett tag sedan. Hade vi börjat tidigare då hade vi inte bara behövt flytta på de två första omgångarna. Då hade vi behövt flytta på kanske 5-6 och då förstör man hela ligan.
Mm. Men ibland så känns det ju som att man också inte spelat så många matcher som man kan spela på sommaren. Eller stämmer inte det alls eller?
Nej, det stämmer inte så mycket. Det har att göra med den internationella kalendern. Där folk brukar peka på hockeyn som sätter upp sig. Men alltså, hockeyn har inte så mycket att konkurrera med. Dels använder man ju inte ishallarna till så mycket annat än just hockey, medan våra arenor då delvis är multiarenor som används till andra ändamål. Och sen framförallt så har vi blockeringar. Vi har massor. Så att vi har inte bara mästerskapen, utan vi har ju dessutom hela Champions League, Europa League som stängs ner. Vi får inte spela på de dagarna helt enkelt. Och så är det landslagsuppehåll för och efter. Ja, nej, det är inte så att vi sitter och väljer mellan många olika alternativ, utan det är sjukt svårt att överhuvudtaget få pusslet, så skulle jag säga.
Mm. Borde transferfönstren, undrar någon, ändras så att de är i takt med resten av Europa?
Ja, vi har föreslagit det några gånger. Det har klubbarna varit för, men det får vi inte.
För att?
Nej, det är, enligt reglerna från the lords to be så ska det långa fönstret vara under sommaren.
Jag fattar inte, the lords to be.
Nej, men det är FIFA, UEFA och alla makthavare över oss som spikar nu. Vi får inte bestämma dem själv. Så vissa regler är ju gemensamma för fotbollen. Och, och återigen, det är inte ens SEF som äger regelverk, det är förbundet dessutom. Men det är inte ens förbundet som kan bestämma det. Det långa fönstret ska vara under sommar.
Okay.
Då blev det sen det blev.
Hur kommer Europa League Conference påverka allsvenskan?
Ja, jag var inne lite grann på det här tidigare, att vi är bekymrade att man segregerar ligorna i Europa och därmed fotbollsekonomin i Europa ytterligare med det här. Teoretiskt så kan man ju tänka sig att man har tre nivåer för att fler ska få vara med. Det låter ju alltid sympatiskt. Men om det blir så att det effektivt gör att man stänger den högsta ligan för dem, kanske 20 större. Det har ju funnits en massa förslag att vissa klubbar ska alltid få spela där oavsett hur de presterar sportsligt etc. Vilket vi vänder oss kraftigt emot. Och sen beror det lite på hur man skjuter pengarna mellan de här. För sen kommer då de här förhatliga marknadsargumenten snabbt fram. Och så kommer någon plötsligt, för det är ju inte klart. Det har man inte berättat. Man delar in det i tre nivåer. Man har inte talat om hur pengarna ska spridas mellan de tre nivåerna. Och man har heller inte pratat om hur pengarna ska spridas till de som inte kommer med de här nivåerna. Det vi vet är att med det här systemet så kommer vi få en klubb som får spela en Champions League-kval och sen får vi de andra i tredje nivån i SEC. Och det innebär att vi missar vid vanliga Europa League. Jag kan kalla det Europa League 1 och 2 så hänger vi med. Och då får man ställa frågan, vilka lag kommer vi att få möta i Europa League 2 eller Conference League kontra vad vi får möta idag? Alltså för det, våra klubbar kan ju berätta allihopa att det inte är så många år sedan som det var en ren förlustaffär att sticka ut i Europa på de här nivåerna. Men idag är det faktiskt lönsamt. Du kan räkna med att du tjänar på att komma, så det är attraktivt att ta sig ut. Och så plötsligt skickas man ner i en tredje liga där det tillbaks i det här att det blir inte så attraktivt. Med risken dessutom att de stora pengarna ännu mer cementeras på de övre nivåerna. Så vi är djupt bekymrade. Både över fördelningen som ingen vet än riktigt. Dessutom över sportsliga nivåerna som vi kommer hamna i, om det blir liksom lag från, med all respekt, Albanien eller något liknande vi möter bara i fortsättning, och det kommer aldrig mer bli de här balla matcherna med Chelsea och Arsenal och sådana här som vi får möta ändå trots allt ibland nu då. Och det tredje, hur skickar man solidarity payment ut till de övriga ligorna? För att jag menar, vi består ju inte av 20 lag som tävlar i en NHL-liknande cirkus som ibland man undrar om det är det de försöker skapa då. Utan vi består ju faktiskt av knappt tusentalet klubbar i de här ligorna som man ändå ska ta ett ansvar för. Mm. Så att vi strider rätt mycket om det med Lars-Christer Olsson i spetsen. Han har ju blivit ordförande nu för European League, så det är ganska unikt. För första gången så har alla ligor i Europa gått enade fram och sagt att det här accepterar vi inte.
Ja, bra. Stort. Gemensam kraftsamling. Yes. Det uppskattas.
Annars blir det ju en Europa League Conference som det då heter, där man hamnar i gruppspel mot lag som man egentligen hade slagit ut på vägen till Europa League.
Typ, ja.
Och det är inte hållbart.
Mats Enqvist, stort tack för att du kom och gästade Sydallsvenskan. Hur tyckte du att det här var?
Nej, det var jättekul, för att snacka lite fotboll igen. Det är, ja. Vi pratar bara verksamhetsplaner och sånt just nu i den här delen av året, så det här var skitkul.
Ja, bra. Jättekul att du kom hit och ta hand om dig. Var rädd om dig och fortsätt det goda arbetet.
Tack så mycket.
Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om några timmar med en episod. För oss är det alltid säsong.
Ciao!
Ciao, Bell.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.